Nu är bra. Vi har i vår församling haft en kvinna som hette Olympia. Kom från Rumänien. Hon var med i vår hemgrupp. Och det var något, var mycket som var speciellt med Olympia. Men när det gällde det här i hemgruppen, vi skulle alltid sjunga en speciell sång. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Jag vill alltid tacka, bara tacka dig. Man skulle kunna sjunga den, men jag vill helst inte. Är det någon annan som kan ta upp den så kan vi sjunga den. Ja. Nåväl, då kan man tänka, hur kommer det sig att lilla Olympia valde just den sången? Hennes liv hade inte varit så enkelt precis. Hon miste sin första man och sen gifte hon om sig och de flydde från det diktatoriska Rumänien. Kommer till Sverige, svårt med språket och kulturen, och hennes man var inte lätt att tas med, om man ser så. Eller. Hon hade ett tufft liv, men när jag satt hemma och förberedde mig så tänkte jag på Olympia. Tänk ändå att vara ihågkommen för någonting sånt, att man älskar en sång som tack, tack Jesus. Ja, temat idag, det skulle ju vara tacka Gud i allt. Och jag läser ifrån första Thessalonikerbrevet, ett litet sammanhang där, bara från vers 16 i kapitel 5, första Tess 5 och 16. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Tacka Gud i allt. I alla omständigheter, i allt som är. Ja, jag tänkte dela några tankar om tacksamhet. Vad har vi, du och jag, att vara tacksamma över? Det är en viktig fråga. Och det kan ju skilja sig en hel del. Jag vet ju vad mycket jag har att vara tacksam över. Men i den här tacksamheten då, så vem riktar vi oss till med vår tack och med vår tacksamhet? Jag kommer att tänka då på ett sammanhang ifrån första krönikeboken 16. Oj, alltså många såna här små lappar. Jo, då var det så här att David var kung då där i Israel. Och då hade de den här förbundsarken som man bar med sig från tiden i öknen och ökenvandringen. Men den var så att säga på avvägar. Men nu hade den kommit till rätta. Och det handlar om det i kapitel 16 i första krönikeboken. Och hur skulle man då fira det att när förbundsarken äntligen var på plats? Ja, det fanns ju inget tempel än, för det byggdes efter att David hade varit kung. Men man reste upp i tält där när förbundsarken skulle få stå. Och så var det ordentligt redigerat hur det skulle gå till här, tacksägelsen och så. Det står här i vers 4, han utsåg några leviter, alltså typ av hjälppräster, till att tjänstgöra inför Herrens ark och prisa, tacka och lova Herren, Israels Gud. Och sen då prästerna, ja det var ett par stycken där, de skulle ständigt blåsa i trumpeterna framför Guds förbundsark. Så det var Det var väldigt vad som hände, och det lät nog väldigt mycket skulle jag kunna tänka mig. Men hur gick det? Vad sa de i sin tacksägelse? Jo, på vers 8 står det så här. Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Sjung till hans ära, lovsjung honom, tala om alla hans under. Ha er ära i hans heliga namn. De som söker Herren ska glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på de under han gjort, på hans tecken och hans muns domar. Ni Israels barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. Och i vers 28 står det: ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt, ge åt Herren hans namns ära, kom med gåvor inför hans ansikte. Tillbe Herren i helig skrud, bäva inför honom hela jorden. Världen står fast och vacklar inte. Och sen i resten av verserna där står det att hela skapelsen finns med. Och träden och hela naturen, allt finns med i den här lovsången. Tacksägelsen till Herren. Ja, de sjöng tacka Herren. Och vem riktar vi då vårt tack till? Ja, till Gud naturligtvis. Och det första jag pekar på här som vi ska tacka för, så är ju frälsningen. Detta otroligt, ofattbart, oändligt stora att vi får vara Guds barn. Alltså det är man så van vid, så det tänker man kanske inte på liksom så här, att det är så hisnande som det egentligen är. Att Gud har tagit oss ut ur världen och satt in oss i sitt rike. Och det här, ja, när man grubblar liksom över livet och vad det egentligen är, så tänker jag så här att det finns en väldig trygghet i det här, att ja, den här livsresan som vi gör, att den börjar ju naturligtvis när vi föds, och den leder sakteliga fram mot avslutningen då, döden. Jag kommer från Gud och jag går till Gud. Alltså, det är ju något oerhört stort. Men jag kan väl säga så här att döden har kommit mig väldigt, väldigt nära. Under december har jag mist 2 syskon. Gertrud i Uppsala och Sven-Erik i Härnösand. Dessutom har också vår svåger Lars-Olof i Malmö fått sluta sina dagar. Alltså då blir det nästan kortslutning i huvudet. Nu mina syskon och Lars-Olof också. Alla tre var ju så fruktansvärt sjuka, så det fanns kanske ingen återvändo. Men döden kommer väldigt nära. Och jag kan väl säga att jag är inte rädd för att dö. Men i det här, när jag liksom stått mitt i döden, så är den också skrämmande. Jag menar, vad som är här och nu, det har jag ju liksom, det vet jag ungefär hur fungerar, även om det är mycket som jag inte har grepp på, åtminstone det tekniska och så, ja. Men det här med, vad är döden egentligen? Alltså, ja. Men i det här känner jag att det man kan göra när man grubblar över de här stora och svåra frågorna, det är att lyfta blicken mot Jesus, se på honom och tacka. Tack Herre att oavsett hur jag känner det nu, oavsett hur ledsen jag är, allt som är då, så får jag se på dig och veta att du bär igenom allt. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det håller att leva på. Och dö med, ja. Ja, och nu blir det lite tokigt. Ja, vad ska vi tacka mer för? Jag tänker vi får tacka för under som Herren gör. Tänk efter. Har du sett något under? Det kanske inte är sådana där stora mirakler att någon blir plötsligt frisk ifrån svår sjukdom. Ja, vad det nu är. Men tänk efter. Ja, det kan vara små vardagsunder som vi får tacka för, att utan Guds hjälp ingripande så hade det inte blivit bra det här. Ja, men jag tror att man kan tänka så. Vardagliga saker. Sen måste jag ju berätta också om ett mirakel som vi var med om nu i veckan i onsdags. Det var då vår svåger Lars-Olof begravdes i Malmö. Och en begravning, oavsett vad väderleksrapporterna säger, så måste man ju försöka vara med. Men ni har ju sett, förstår jag, på nyheterna hur det var. Ja, hjälp oss. Det var Ingmar och Monica och deras son Anton. Det var han som körde. Och så Conny och jag då. Och som tur var så är det fyrhjulsdrift på den där bilen som Ingmar och Monica har. Men ja, vi stod nog bara en timme eller så innan på något mirakulöst sätt lyckas ta oss av från den stora vägen. Nej, 22an eller? Ja, och sen var det kringlig krokvägar hitan och tvärsan och kors och tvärs. Men det här ser jag som ett under, att Guds hjälp och änglars beskydd och en bra chaufför Anton. Vilken kombination. Och hem kom vi. Ja. Men när jag tänker på det här året som ligger framför, jag har verkligen den här bönen, och det tror jag vi har många av oss, att vi skulle få se mera av Guds handlande, av Guds under ibland oss och hur han verkar på olika sätt. Ja, det är verkligen en bön. Men vi får tacka i tro att det ska ske. När man tackar i tro, då tackar man för någonting som ska komma som man ännu inte har sett. Låt oss leva i den tacksägelsen. Nästa som jag tänkte vi behöver tacka för hans nåd. Vad hade det varit med mig åtminstone utan hans nåd? Han överger oss inte. Psalm 103 är ju verkligen en sån lovsångsalm. Se nu, jag har det ju här. Kanske ska läsa innan till så det blir riktigt. 103 och vers 8. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom. För han vet vi är skapade, han tänker på att vi är stoft. Ja, det här är någonting som man verkligen får vara tacksam för. Guds nåd, att han inte överger oss även när livet inte fungerar så bra, om man gör sina misstag och allt det där, ni vet. Och mitt i vår svaghet får vi tacka för hans nåd. Jag glömmer aldrig, även om det är väldigt, väldigt länge sedan, när jag stapplade utifrån lasarettet där i Karlskrona, gick genom dörren och ut med det här tunga beskedet jag hade fått. Behöver inte gå in på vad det var, men det var inte roligt. Och så kom ju tanken, ja men Gud, varför? Och då, det var så tydligt som om jag skulle ha hört det med de här öronen. Min nåd är dig nog, till kraften fullkomnas i svaghet. Min nåd är dig nog, till kraften fullkomnas i svaghet. Längre fram, inte med en gång, men längre fram kunde jag ju se också att det fanns välsignelse i det uteblivna bönesvaret, som ledde in på andra sätt och andra välsignelser. Men tacka Gud för hans nåd. Och nästa jag tänker, tacka Gud för vad han har gjort i våra liv. Alltså att kunna se bakåt också, se vad Gud har gjort. För om livet just nu känns som att det är bara det där, jag ska inte säga några fula ord. Men om det ändå känns så liksom. Hjälpen från att fastna i bitterhet kanske är att man tänker efter, när har Gud hjälpt mig? Ja, men då hände ju det, och då var ju Gud med på det sättet. Och när jag tänker tillbaks, ja, då sitter jag liksom där i Pingstkyrkan i Avesta och upplever tilltalet från Gud som var så starkt och livsavgörande. Där när Gud på något sätt kallade mig till tjänst. Ja, man får se tillbaks på de där speciella tillfällena. Det kan vara olika för oss. För en del kanske är det här tillfället när man lät döpa sig. Eller bönesvar. Ja. Att tacka för att Gud har varit med. Det är så att i min bibelläsning så är jag i första Mosebok nu, och än så länge är det ganska spännande. Sen blir det ju mycket lagar och grejer, men i alla fall så jag har återigen fascinerats av det här med Israels barn då, när de har tagit sig ut ur Egypten och befinner sig i öknen. Den här ändlöst långa vandringen i 40 år. Men det dröjer ju inte länge förrän de börjar klaga. Liksom och då kommer det här. Varför fick vi inte stanna i Egypten? Vad ska vi vara här i öknen? Vi kunde varit kvar i Egypten. Det hade vi i alla fall, våra köttgrytor. Och plötsligt så blir tillvaron i Egypten bättre än där de står i nu. man kan ju förstå det i och för sig, men ändå, det de glömmer bort, det är ju liksom slaveriet, det omänskliga slavaktiga arbetet från gryning till natt. Plötsligt så fanns inte det kvar längre. Eller misshandel. Eller ja, när farao bestämde att alla de här små pojkarna skulle dödas. Det låg ju lite längre tillbaks nu, men det fanns ju med. Allt det här liksom glömmer man. Man tänker bara på de där köttgrytorna. Och så glömmer man också miraklen. Man glömmer hur mirakulöst Gud har beskyddat dem från de värsta plågorna. Och genom det här röda havet som delar sig, de går torrskoda igenom. Då glömmer man den här eldstoden som värmde och gick bakom om natten, och molnstoden som skyddade från solen. Och ja, det är lätt att glömma det som har varit så avgörande. Därför att just nu känns det bara eländigt. Och det kan kännas som att Gud har svikit. Ja, och livet blev inte som jag hade drömt och hoppats. Men gå tillbaks till det Gud har gjort i våra liv och tacka för det. Ja, så får vi tacka Gud för hjälp i omöjliga situationer. Och där hamnar vi ju alla någon gång. Då vi ser, ja men det finns ingen lösning på det här problemet. Jag menar, du kanske sitter här som brottas med ekonomin. Och räkningarna, de är större än saldot på ditt konto. Ja men det här går inte. För att ta ett exempel. Ja men jag tror man kan göra så att man släpper blicken från räkningshögen där och lyfter den upp och ser på Jesus. Jag menar, hans begränsningar eller hans resurser är inte begränsade. Nej, där finns det hur mycket som helst. På ett eller annat sätt kommer han att hjälpa dig. Eller om det är krämpor. Och det är inte roligt. När man blir äldre känner man ju av liksom alla möjliga symptom. Så är det ju. Men i det här att tacka Gud ändå. Och i relationer. Där verkligen att lyfta den relationen som nu har knutit sig. Blivit svår och avig på allt sätt. Att lyfta upp den i tacksägelse inför Gud. Det kan lösa upp knutar och det som är fastlåst. Sen är det ju inte så lätt att känna någon glädje och tacksamhet när hela världen är i kaos. Liksom. Och där känner jag att jag drunknar ibland, för jag tittar på alldeles för mycket nyheter och tar in allt. Sen har jag ju släkt i Israel och det är allt sådär. Men oavsett hur det är i den här världen så får man stanna upp, lyfta blicken och se på Jesus. Så istället för svårigheter så blir omöjligheterna möjligheter när vi ser på Jesus. Så oavsett vad vi drabbas av, han hjälper igenom. Och hur det än ser ut i vår värld och vad vi än kommer att drabbas av. Jag menar, Ukraina-kriget och Putin och allt det här. Det känns ju väldigt nära vårt land också som ett hot. Men vi får hålla fast vid det här. Att Jesus Kristus är Herre. Jesus är Herre oavsett hur det ser ut i mitt eget liv, i min familj, i världen. Jesus är Herre. Vi får hålla fast vid detta oerhörda, hans död och uppståndelse. Och sen får vi tacksamhet också se fram emot att den dagen närmar sig när han ska återvända till vår jord och göra slut på ondskan. Amen.